Okej, är du redo?
Jag är redo.
Ja. Varför fick inte Dr. Jekyll komma in i Sydafrika?
Nej, det vet jag inte.
Han var apartheid. Ett skämt som är mycket bättre på engelska.
Ja, det är tveksamt. Ja, intro. Hej och välkomna till Litteraturhistoriepodden, podden där vi diskuterar litteratur och historia. Jag som talar heter Joakim, med mig har jag Sebastian. Och nu detta andra avsnitt, Sebastian, vad ska vi hitta på?
Ja, nu när hösten har trängt sig på, även rent fysiskt och inte bara kalendermässigt, så vad kan vara mer passande än en skräckroman?
Spännande.
Nämligen Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson.
Har vi läst samma? Hur mycket skräck är det i den?
Vi kommer till det, men svaret är nej.
Spoilers, ja, det är bra.
Men du får börja berätta om Stevenson.
Ja, jag ska berätta lite bakgrund om Robert Louis Stevenson som då har skrivit den här, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Så att vi kanske, möjligtvis Sebastian, kan förstå någonting om boken utefter hans liv. Vem vet? I varje fall så är han född 1850 i Edinburgh. Och det man behöver känna till om honom är att han var konstant sjuk. Alltså sjukt jämt. Där han var så sjuk så han inte hade några kompisar fram tills han började på college ungefär.
Så. Det är illa.
Ja, det är illa. Så, jag hade inga kompisar, men det var inte för att jag var sjuk. Det var andra problem.
Jag vet inte om det är bättre i och för sig.
Nej, det är väl kanske inte. Men han var konstant sjuk. Och om man ska sammanfatta hans liv så bestod det egentligen av att han reste hela sitt liv jorden runt för att kunna hitta något klimat som försökte kunde gynna hans hälsa på något sätt. Det gick inte alls i alla fall. Men om man börjar från början. Så insjuknade han väldigt tidigt i det man tror var bronkit, det vill säga gubbslemshosta à la Bengt Fiskben i halsen Magnusson på TV4. Men hans familj, de bara, nej lille Robban, du har inte bronkit, du har tuberkulos. Och han bara, jaha, okej då, ska vi inte gå till läkaren och kolla upp det? Och så svarade de, nej, det behövs inte. Och sen, flera år senare, då gick de till läkaren till slut. Ja, då var det ju bronkit han hade.
Var hans familj verkligen amerikaner?
Nej, men jag kan inte göra en brittisk dialekt så det fick bli en amerikansk.
Sak samma.
Så han var sjuk, men han växte upp i alla fall. Liten och skranglig och sådär. Och på universitetet så pluggade han först ingenjörsvetenskap. Och sen gav han upp det. Och så pluggade han juridik och så gav han upp det. Och sen när han var 25 år så paddlade han kanot i Belgien istället.
Ja,
och då passade han på att skriva ner då sina reseskildringar och som han sen publicerade. Och på det sättet så var hans författarkarriär född.
Så det första han skriver är paddla kanot?
Ja, i Belgien av alla exotiska ställen också.
Ja.
Och sen hängde han i Frankrike ett tag. Alla Don Quixote så hade en motsträvig åsna med sig som följeslagare i Frankrike. Och på den här resan då, när han vandrade omkring med den här jobbiga åsnan, så passade han typ på att uppfinna sovsäcken faktiskt.
Ja.
Det är inte han som har, vad heter det, patent på det. Men han beskriver någon sorts särk som man trär runt sig i alla fall som man ska sova med.
Ja, det är bra att ha. Säg, ja, när man är en excentrisk britt som reser runt.
Ja. Ja, men verkligen. Liten och skröplig och liksom så här, alltid hostande. Då är det ju bra att man kan hålla sig varm liksom, när man ska resa omkring, tänker jag. Så han reser omkring i Frankrike medelst åsna och sovsäck. Och han träffar också där sin blivande fru Fanny Osborne. Det finns ingen koppling till Ozzy Osborne från idag, vad jag kan hitta i alla fall. Det är tråkigt. Ja. Och vad som är ännu tråkigare är att om man trycker på hyperlänken på hennes namn på Wikipedia så kommer man tillbaka till Robert Louis Stevenson.
Ja, sån härlig.
Det är sorgligt.
Sån härlig loop.
Ja, precis. Så, det var bara ett krux och det var att hon var redan gift. då, den amerikanen. Hon hade två barn också, men det var inte lika stort problem. Problemet var att hon var gift sen tidigare. Men det löste de ganska snabbt. Hon skilde sig och sen 1880, när han var 30 år, så gifte de sig sen i San Francisco. Och jag undrar lite hur det här uppvaktandet kan ha gått till. För jag ska måla upp en bild av Stevenson för dig här då. Så han är liten, han är skrupplig, han är tunnhårig. Tydligen när han uppvaktade henne så blödde han ur käften och hade ruttnande tänder. Eftersom hon är amerikan då så sa hon ju till honom så: "Robban, det där är inte jättesexigt. Kan du inte göra något åt det?" Och han bara: "Ja visst." Och så gick han och drog ut alla tänder och ersatte dem med trätänder.
Okej.
Och frun bara: mycket bättre." Tydligen, för de gifte sig sen i alla fall.
Ja, jo.
Och vet du vart hon spenderade sin smekmånad?
Gotland kanske?
Ja, men typ i en övergiven silvergruva.
Okej.
Så han verkar väldigt romantiskt lagd. Men i varje fall, de bor ett tag i Amerika, de bor ett tag i England. Han skriver sina böcker, framförallt Skattkammarön och Det sällsamma fallet av Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men han mår fortfarande riktigt dåligt, hostar, konstant sjuk och så vidare. Så de bestämmer sig för att de måste hitta ett klimat som passar hans, om man nu ska kalla det hälsa, men passar honom bättre i alla fall. Så till slut så bosätter de sig på ön Samoa i Stilla havet. Och här har vi en svensk koppling, för 1890 är svensken Konrad Segerkrantz utsedd till chef för högsta domstolen på Samoa.
Okej.
Fun fact.
Han är inte så känd längre, va?
Nej, inte jätte. Vågar jag ändå påstå. Han är tillräckligt känd från Wikipedia-sidan. I alla fall, så han lever på Samoa, Stevenson, med sin familj, möjligtvis med Konrad, det vet vi inte. Och där döpte han om sig till Tusitala, eller hur man uttalar det. Och det betyder på samoanska då i alla fall historieberättare.
Okej, så
Det finns ju...
han tog alltså en, vad ska man säga, en verklig aptonym, att verkligen heta det han gör.
Exakt, jag skulle precis komma till
Ja.
det. Att det här begreppet då, när ens karaktärs namn motsvarar ens yrke eller personlighet, så heter det aptonym. Och det gjorde han ju bokstavligt talat. Och det var frid och fröjd i 6 år. Och sen dog han vid 44 års ålder, år 1894. Och det man antar var en hjärnblödning, tyvärr. Det sägs att han höll på att öppna en vinflaska. Och den här gubbslemshostande, käftblödande, trätandsägande persons sista ord var: "Ser jag konstig ut?" Sen dog han.
Alltså 44 är ändå en hyfsat hög ålder om man varit svårt sjuk hela livet.
Ja, visst. Så det är imponerande. Så plus att han också har gett ut ett flertal böcker som är kända idag, 150 år senare.
Ja, för det är ju både då Dr. Jekyll och Mr. Hyde som vi ska prata om idag, och Skattkammaren. De är ju hyfsat kända.
Ja, verkligen.
Ja. Så
Vad
det
ska vi
var
prata
hans
om?
liv alltså.
Det var hans liv,
Ja.
precis. Och så ska vi se om vi kan hitta några likheter i hans verk sen efter det här.
Ja, jag tror att jag kan se några.
Ja, du tror det. Ja.
Men vi ska se. Först så får vi sammanfatta vad boken faktiskt handlar om.
Ja, vad handlar Dr. Jekyll och Mr. Hyde om, Sebastian?
Ja, spoiler alert säger jag redan nu. Jag kommer att avslöja hur den slutar.
Va?
Ja. Men det är 10 kapitel. Den är inte så lång. Så kapitel 1 då, berättelsen om dörren, som den heter. Det är två
Ja.
herrar som är ute på promenad. Det är Mr. Utter.
Ja.
Mr. Utterson, ska jag säga. Han är advokat, och Mr. Enfield. Och det förklaras ingående då att de här två herrarna pratar inte med varandra när de är ute på sina söndagspromenader. De går in på en sidogata, går förbi en sliten dörr, och där stannar de och börjar faktiskt prata. För,
Chockerande.
ja. Mr. Enfield pekar på dörren med sin käpp och förklarar att han kopplar ihop den med en hemsk berättelse. Och så berättar han den här historien då om att han har varit ute och gått och sett en kort man med hemskt utseende trampa ner en flicka på gatan. Och att ja, alla hatar den här korte mannen och får honom betala skadestånd. Och att han då springer in, det här är mitt i natten, att han, eller tidigt på morgonen, att han springer in och hämtar en check. Ingen litar på honom och då händer det helt normala att Enfield, den här mannen, en läkare och barnets pappa går hem till Enfield och spenderar natten där tills banken öppnar.
Så är det inte så det funkar för dig idag?
Ja, det känns lite konstigt att alla de ska sitta hemma hos Mr. Enfield, men det gör det i alla fall. Och sen då när han har berättat klart den här historien för Mr. Utterson, då visar det sig att Mr. Utterson känner till hela grejen. Så att, bra publik som inte avbryter en enda gång för att säga, jag vet allt det här redan. Han frågar dock hur Enfield skulle beskriva den korte mannen, som såklart är Mr. Hyde. Och här blir det väldigt diffust, för det görs 3 eller 4 försök att beskriva hur Mr. Hyde ser ut. Mm. Men ingen är liksom särskilt bra genom boken. Utan det de kommer fram till är att han är kort och han har ett oklart och deformerat ansikte som utstrålar ondska.
Det är som att se sig själv i en spegel.
Ja, ja, lite så. Nej, som Mr. Enfield säger, ett extraordinärt utseende men ändå kan inte nämna något som sticker ut.
Nej, lite av en motsats sådär.
Ja. Nej, Miss Utterson frågade här bara för att kontrollera så att Enfield inte ljög.
Fullt rimligt.
De hade väldigt konstig relation, skulle jag säga. I alla fall, kapitel 2, letandes efter Mr. Hyde.
Mr. Ja, det är Utterson, fantastiskt boktitel.
Han kommer hem efter sin promenad och det visar sig att han är Dr. Jekylls advokat. Och Dr. Jekyll har testamenterat allt han äger till Mr. Hyde, så nu när advokaten läser igenom testamentet igen så blir han fundersam och bestämmer sig för att leta upp Mr. Hyde. Och han lyckas med det. Och i det här kapitlet så dras ordvitsen "If he be Mr. Hyde, I shall be Mr. Seek."
Vilket måste jag ändå tillägga, som jag har läst boken på svenska, inte funkade lika bra.
De hade inte översatt det så bra där, kanske.
Nej, de hade en asterisk i slutet och sen läste du några sidor till så förklarade de skämtet på engelska istället.
Jaha, ja, det så kan man också göra. Okej, för att det här inte ska bli för långrandigt så hoppa över och förklara allt som händer i varje kapitel.
Tack.
Jag kunde ju lika gärna börjat här i kapitel 10, Dr. Jekylls fulla redogörelse för vad som har hänt. Och bara sammanfattat kapitel 10. Och då hade redogörelsen inte blivit så lång. Men å andra sidan, boken kunde ju också ha bara varit kapitel 10 och då hade det inte heller varit så lång och inte alls lika bra.
Exakt, vi behöver tänka på hur vi bygger upp våra poddavsnitt här.
Mm. I alla fall, så förutom att det är väldigt mycket gubbar som är på promenad så handlar berättelsen också om en del gubbar som dricker vin tillsammans. Advokatens misstänksamhet mot Mr. Hyde ökar och hans vän Dr. Jekyll börjar bete sig allt märkligare. Och det sker ett mord på en framstående man i London och vittnen pekar på att det är Mr. Hyde som är den skyldige. Och advokaten tycker att det är väldigt konstigt att Mr. Hyde ska få Dr. Jekylls alla tillhörigheter om Dr. Jekyll skulle försvinna. Dr. Jekyll stänger in sig i sitt hus men advokaten är väldigt påstridig och försöker prata med honom. Lyckas göra det när han står på gården utanför Dr. Jekylls hus och Dr. Jekyll sitter i fönstret på andra våningen. Och ja, sen så visar det sig då att Dr. Jekyll och Mr. Hyde har nästan identisk handstil. För de är ju samma person.
Chock.
Ja, om man inte visste det så är det så att Dr. Jekyll och Mr. Hyde är samma person alltså. Jo, och då är det så att Dr. Jekyll har haft en tanke om att alla människor har en dubbel natur. Alltså man har en god och en ond del av sin personlighet.
Och den inte två trädgårdar alltså.
Nej. Den goda är skötsam och kan fokusera på att förverkliga sig själv och sånt där och skaffa utbildning och karriär. Allt sånt. Medan den onde är mer luststyrd och saknar hämningar. Så Dr. Jekyll skapar ett elixir som separerar personligheterna i två olika kroppar. Så när han dricker elixiret så förvandlas han till den andra personligheten. Och problemet är bara att han skäms för det han gör i formen av Mr. Hyde. Så han vill sluta förvandla sig till Mr. Hyde. Vet inte riktigt varför han ville göra det i början. Det står också någonstans att han gör det ett par hundra gånger.
Va? Så många gånger?
Ja, det var, de har antecknat. De hittar en bok med massa datum och sen så har han på vissa datum skrivit dubbel också. Att han då har tagit dubbel dos. För det ska, ja. Ja, och sen så sker det ju ett problem då. Och det är att dessa förvandlingar börjar ske även när han inte dricker elixiret. Så han somnar i sin form som Dr. Jekyll men vaknar som Mr. Hyde. Och för att allt ska vara ännu jobbigare så börjar elixiret ta slut och han lyckas inte framställa mer.
Mm.
Han inser att han till slut för alltid kommer att vara Mr. Hyde. Men det är ju tur att han testamenterat alla sina ägodelar till sig själv.
Ja.
Då behöver han ju bara undvika fängelse för det här mordet han begick också. Så kommer allting sluta lyckligt. Så långt
eller
får vi...
kommer det?
Ja, så långt får vi inte veta. Vi får... Det slutar ju med att han har kommit till den här insikten att han för alltid kommer att vara förvandlad till den onda delen av sin personlighet. Ja, är det något du vill lägga till där?
Ja, men, nej, jag vet inte egentligen. Det beror på hur långt vi ska gå i och avslöja slutet.
Ja, vi kör på.
Men de hittar ju Mr. Hydes kropp inne på Dr. Jekylls laboratorium, eller ja, arbetsrum.
Ja, just det, det gör det.
Att han får leva lyckligt med alla de här pengarna och testamentera till sig själv, det blir ju lite svårt då om man inte lever, tänker jag.
Mm. Ja, så att det är ju inte en glad historia på det sättet.
Nej, nej.
Nej.
Den är lite oavsiktligt rolig ibland.
Ja, samtidigt som det är också väldigt mycket bara att de är ute på promenad.
Ja, det är väldigt mycket.
Och det ska såklart beskrivas i detalj.
Så det är klart det ska.
Det är nästan på nivån, han tar ett steg, han tar ett till, tittar sig till höger, tar ett steg.
Jag har något citat här. Det här är sånt du kommer att få klippa bort alldeles strax, Sebastian.
Mm.
När jag håller på och letar. Men jag har ett citat här från i början som visar på hur noggrant han beskriver saker.
Mm.
Försök att hänga med här då. Två hus från ett hörn på vänster hand. Då man gick österut avbröts husraden av portgången till en kringbyggd gård och där vände en mörk och dyster byggnad gaven mot gatan.
Mm.
Vet du precis hur det ser ut nu?
Alltså jag har ju bildat mig en uppfattning om hur det ser ut här, men den här beskrivningen gör det inte bättre. Det här med vägbeskrivningar har jag väldigt svårt att ta till mig. Så, ja, men det är en gata, mitt på gatan finns ett hus.
Ja, men du får ju tänka att om man går österut så är det två hus från ett hörn på vänster hand.
Ja, mm. Vet ju
han
inte
borde hur... inte jobba som kartbeskrivare den här nissen.
Det hade varit lättare att bara få en karta, så hade man sett.
Ja,
det är därför, definitivt. Det är därför allt ska vara bilder i böcker, mycket lättare att förstå.
Jag håller helt med dig.
Ja. Ja, ska vi titta på vilken epok den här till?
Ja, det kanske till och med är så att de här långa beskrivningarna av deras promenader och åt vilka värdestreck byggnaderna är riktade kanske faktiskt kommer ifrån när den är skriven.
Det kan vara så. Det är inte helt säkert vilken epok det är.
Nej.
Det kan nämligen vara både romantiken och realismen.
Mm.
För boken skrevs ju 1886 och den hämtar faktiskt från båda epokerna.
Mm.
Och det blir ju så med historieskrivning att det är inte alltid helt klart vilken epok det är. Eller ens att en författare håller sig strikt till det som man i efterhand har bestämt utgör en viss epok. Utan
ja, exakt.
Tiden är inte statisk på det sättet. Men till att börja med så kan vi såklart se drag av skräckromantiken. Dels att det mesta av boken utspelar sig på natten.
Mm.
I ett dimmigt London där gatlyktornas ljus bidrar till den här stämningen också.
Jajamän.
För om man är en brittisk författare som vill skapa en mystisk stämning, då lägger man sin berättelse i London och det är alltid dimma.
Det stämmer.
Ja. Och om det inte är London så är det alltid någon sån liten kustby där det också är jättemycket dimma. Kanske till och med en storm.
Lite incest möjligtvis också. Ja.
Det viktiga är i alla fall för att man ska få till den här skräckstämningen är att det ska vara mycket dimma och det ska vara på natten. Det är lite som att för att en bra svensk deckare ska vara extra så där bister och hård, ja, då måste den utspela sig på vintern.
Exakt. Och protagonisten måste ha alkoholproblem.
Ja, helst. Hur skapar man annars en intressant karaktär?
Nej, det är ingen aning.
Ja, sen förutom det här då, att den här stämningen, så finns det ju faktiskt ett litet otäckt monster som springer runt och trappar ner barn och slår ihjäl gubbar med en käpp. Så att monster och skräck, det hör ihop. Sen kommer vi till det här då att det beskrivs väldigt ingående hur karaktärer tänker och känner. Och det var ju ett ideal under romantiken, att man ville beskriva det. Man ville bort från upplysningens empirism och man riktade blickarna inåt igen.
Mm.
Och sen är det inte det så konstigt eftersom psykologin som vetenskap uppstår under 1800-talet och blir någonting som folk läser också.
Absolut.
Och
jag kan tänka mig att Freud kan ha haft en ganska stor del i att påverka den här handlingen.
Ja, även andra som Pavlov och så. Inte för att de tränar hundar i den här boken då. Men ja, den kom ju som vetenskap. Och den här boken försöker ju ändå på något sätt undersöka människans inre, med funderingar om människans dualitet och ont och gott och sådär. Och sen kan vi lägga till det här med vilka karaktärer vi har. Ja, det är vetenskapsmän och liknande med hög ställning i samhället.
Jajamän.
Som sitter och äter middag tillsammans. Och det verkar i alla fall som att pengar inte är något problem för någon.
Nej.
Utav de här huvudkaraktärerna. De kvinnor som finns med, ja, dels så är det inte så många, och dessutom är de svaga. Det är ett barn som trappas ner, en förskräckt kvinna som är vittne och en kokerska som mest ojar sig och gömmer sig den lilla stund hon får vara med i handlingen. Så det är ändå trevligt med en rättvis representation.
Exakt.
Men sen så finns det ju också drag av realism. Dels att händelserna beskrivs verklighetstroget och i väldigt mycket detalj.
Jajamän.
Så det är inte ett salt som används för det här elixiret, utan det är en fosforjonförening. Och sen det här stora projektet att undersöka vad som är verkligt. För alltså, Dr. Jekyll vill ju hitta verklighetens gränser på något sätt. Och advokaten vill ta reda på vad det är som faktiskt händer med sin vän Dr. Jekyll och vem Mr. Hyde egentligen är. Och sen att allt det här skildras i en vardaglig miljö. De sitter och hemma och äter middag, de är ute på söndagspromenad, de går till banken. Hade den varit en rent romantisk berättelse så hade ju handlingen förmodligen varit förlagd till någon herrgård eller något märkligt slott långt borta. Och karaktärerna hade varit mer tillgjorda. Så där får vi in realismen också, att det är liksom i vardagen det här händer, även om det finns det här övernaturliga med en rent kroppslig förvandling.
Nej, men precis. Hade man nästan kunnat säga då, det låter ju lite som om handlingen tillhör mer romantiken, medan liksom beskrivningarna, miljön och så vidare tillhör mer realismen.
Ja, det skulle jag kunna säga. Så att det
Yes.
lånar lite från båda.
Håller jag med om.
Yes, det var epoken.
Det var ju epoken. Ja, perfekt. Då tänkte jag att jag ska prata lite kort om själva boken. Alltså Dr. Jekyll och Mr. Hyde, och lite om hur den blev till. Och det är lite mer spännande än att ja, han skrev den på papper faktiskt. Och det kan vara bra att känna till, för att vi kommer nog att kunna se saker i hans liv som man kan hitta i verket här. Så att Dr. Jekyll och Mr. Hyde, den skrevs i Bournemouth från början, utgavs 1886. Det blev faktiskt genast en stor succé med 300 000 sålda exemplar inom ett halvår, vilket är väldigt, väldigt mycket under den här tiden. Det sägs att inspirationen till handlingen, eller framförallt till Dr. Jekyll och Mr. Hyde, var en mardröm som Stevenson hade. Och han höll på att oja sig och skrika så mycket i sömnen så frun väckte honom. Och sen blev jag förbannad på att hon väckte honom.
Han
För han sa
hade
att
ju en
han...
historia på gång.
Ja, exakt. Han hade en historia. Oavsett om den var läskig eller inte så ville han följa den till slut. Men det kunde han inte göra då eftersom han blev väckt. Så han blev ju tvungen då att skriva ner den. Fortsättningen på den istället. Och det sägs att det första utkastet skrev han på 3 dagar. Och sen så bad han sin fru Fanny läsa igenom det. Och hon sa att nej, men skulle inte du skriva en allegori? Här har du frångått det. Och han bara, jo, det stämmer. Och så brände han upp allting och började om från början istället.
Ja, det är också en metod.
Det är också en metod. Och enligt andra källor så sägs det att det var Fanny som brände upp utkastet istället. Hon tyckte det var så dåligt som brände upp det.
Ja.
Vilket jag tycker låter lite otroligt om man tänker efter. Men den största inspirationen kan ha kommit från att han var vän med, om man nu kan tänka sig det, en fransk lärare som hette Eugène Chanterelle, kanske.
Okej.
Och han dömdes, den här fransmannen dömdes för mordet på sin fru 1878. Och Stevenson satt med i själva rättegången, och där framkom det då att den här fransmannen verkade ha levt ett, ja men, vanligt liv i city. Men i själva verket så förgiftade han sin fru med opium.
Ja, okej.
Och, ja, som man gör. Och då sägs det då att Stevenson ska ha blivit, och citat, lika bestört som Dr. Jekyll var för Mr. Hydes handlingar. Och därifrån, slutcitat, och därifrån kom själva då den här dualiteten i personligheterna fram.
Ja,
Så. Och det sista jag ska säga är att möjligtvis ska Dr. Jekyll och Mr. Hyde tolkas som en kritik mot det viktorianska samhället då. För tydligen då, om du kan tro det eller inte, så är kanske inte de här adelsmänniskorna under den viktorianska eran 100% goda. Så. Men de gillar gärna att framställa sig som sådana. Och det var det han ville kritisera då, Stevenson, med den här berättelsen.
Ja,
Är en rimlig tolkning.
Ja, nej, så att han, vad ska man säga, okej, men han är inspirerad av verkliga händelser och vrider till det lite för att det ska...
Ja.
Ja.
Part mardröm, part liksom vän som begår mord. På något sätt.
För jag tänkte på hur du beskrev Stevenson och hur Mr. Hyde beskrivs.
Ja.
Jag tänker att han kanske har fått viss inspiration av sitt sjukliga jag och att då Dr. Jekyll ska vara en liksom, hans ideal själv.
Precis.
Medan Mr. Hyde är det här vidriga, den här sjukliga, ynkliga kroppen som han vill bli av med. Även om Mr. Hyde i och för sig beskrivs som, vad ska man säga, Virgil.
Ja, nej, precis. För det är någon gång han, när han beskriver då i det sista kapitlet tror jag det, han beskriver hur han förvandlas. Man får läsa hela Dr. Jekylls dagbok egentligen. Och då säger han så här, citat: under loppet av mitt liv, vilket i alla fall till 9/10 hade varit ett liv av självbehärskning, dygd och arbete, hade denna min sämre natur blivit vida mindre använd och förbrukat. Härav kom det sig, förmodar jag, att Edward Hyde till det yttre var så mycket mindre, spensligare och yngre än Henry Jekyll. Så det är ju lite det här Charles Dickens, goda människor, de ser också vackra ut. Onda människor, ja, då ser man det på dem. Så.
Just det.
Men det tyckte jag var intressant var att om man då ska tolka det här citatet så blir det att ju mer du använder dina goda sidor, ju mer kommer det att återspeglas i ansiktet.
Mm.
Och han gör ju en poäng av att konstant påpeka hur kort den här Mr. Hyde är, som är den,
ja,
onda
nissen. För första beskrivningen då säger de bara att han är, att det är en kortare man. Mm. Och sen så är nästa beskrivning, han är väldigt kort.
Ja.
Och sen i tredje beskrivningen så beskriver han till och med dvärg.
Ja, han krymper för varje gång.
Ja.
Och jag tänker att eftersom han är ond och han är kort så bevisar det ju det vi har trott hela tiden. Korta människor, de är ondare än vad långa människor är.
I alla fall enligt Stevenson.
I alla fall enligt Stevenson.
Ja.
Exakt.
Ja, nej, för ja, återigen att de här beskrivningarna av Mr. Hyde är ju dels väldigt oklara.
Mm.
Att, ja, men han, det är någonting som är fel, men jag kan inte sätta fingret på det.
Nej.
Men han utstrålar ondska, han väser när han pratar och sådär. Men det är inte så mycket som är konstigt med honom egentligen. Eller, jag vet inte. Ja. Och den bilden skiljer sig så mycket från hur jag föreställde mig att Mr. Hyde såg ut. För jag har ju känt till berättelsen innan jag läste den nu. För det är första gången jag läste den.
Mm.
Och jag har ju sett filmatiseringar där Mr. Hyde är mer av ett monster.
Mm.
Han är inte bara kort och ser lite ond ut. Utan alltså, det är riktigt muterad kroppsdelar. Och liksom, ena armen är mycket större än den andra. Och att han liksom ser stark ut och så.
Aha.
Eller om man tar gamla filmatiserat, att han är helt hårig i ansiktet och ser mer ut som en varulv.
På något sätt personifierar ren ondska. Även till sitt yttre.
Ja, nej, men så att det är väl klart att de filmtolkningar att de har gjort honom mer monsterlik, ja, för att det ska vara tydligare då. Men...
Ja, för det är det ju inte i boken överhuvudtaget. Alltså varenda karaktär som stöter på den här Hyde säger ju det. Och det var det värsta jag varit med om. Det är obehagligt, missbildad, lalala. Men jag vet inte vad det var för fel egentligen. Jag kan inte, nej, säga vad det är på riktigt.
Nej, så att det, och det bidrar ju också till att den är inte så läskig.
Nej, det är den verkligen inte.
För de hemska saker som Mr. Hyde gör, mycket av det antyds bara. Det andra är så, okej, men han slår faktiskt ner en gubbe. Men det är också ganska kort beskrivet.
Ja, verkligen. Han kan väldigt gärna beskriva i flera sidor hur de går och vandrar med sina hattar och med sina käppar. Men när det faktiskt blir spännande och någonting intressant händer, så nej, men nu skippar vi det här. Här går vi vidare. Jag vet vad mina läsare vill läsa. Det är promenader.
Ja, sen funderar jag på när den kom, att det var liksom en helt ny berättelse som man inte hade läst. Det blir ju mer av en deckare då.
Ja.
Om man om man känner till vad som händer, då hittar man ju ledtrådarna rätt snabbt då.
Precis. Ja, för det är ju en tidig deckare, skulle man nästan kunna säga.
Med lätt övernaturliga inslag.
Ja, precis, precis. För det jag funderade på när jag läste den här boken, det var alltså att du vet ju du som känner mig och hur jag undervisar, jag älskar ju antiteser, alltså motsatser i tal och så vidare. Och hela den här boken är ju uppbyggd på motsatser, var min tanke när jag läste den. Så att man kan se det som att den handlar om människans godhet mot ondskan i Dr. Jekyll och mot Mr. Hyde då. Alla människor har både godhet och ondska i sig, men i och med det här pulvret som han lyckas framställa, den här drycken, så lyckas han ta fram sin rena onda sida. Och då sätts den då i motsats till Dr. Jekyll som skänker massa pengar till välgörenhet och är en god läkare överlag och sådär.
Sen funderar jag på hur god är han egentligen om han ändå har idén om att ställa, alltså okej, så här är det och jag kan liksom skapa ett elixir och sen testa att förvandla mig och göra en massa onda saker när jag är förvandlad.
Exakt.
Så jag tror inte att det är så solklart uppdelat egentligen.
Nej, det är inte det. Men han kallar sig läkare, men han säger att det han studerar är det mystiska och det övernaturliga. Så det
Ja,
låter
för
mer som en vetenskapsman än en läkare då. Det är inte den vanliga doktorn man går till om man har brutit benet.
nej, dels är det väl det då att under 1800-talet så var den uppdelningen inte samma.
Nej.
Men han säger ju också till en kollega att ja, men jag har varit mer intresserad av
Ja, men
medicin och
ja.
apotekaryrket, medan du är mer intresserad av fysiologi.
Precis.
Så att man kan ju vara olika typer av läkare också. Men han är ju mer en vetenskapsman än liksom en botande läkare.
Ja, och jag tyckte det var intressant hur han beskrev då när han var Mr. Hyde. Att han kände alltså någon sorts livsrus som han inte kände som Dr. Jekyll på samma sätt, utan att han var väldigt levande. Vilket jag inte vet hur jag ska tolka riktigt så. Känner man sig mer levande när man begår brott eller sådana saker? Du Sebastian som har erfarenhet, vad säger du?
Ja, nej. Det finns väl rätt mycket litteratur som liksom beskriver den här känslan om att alltså hur spännande det kan vara att göra någonting som också är fel.
Ja, min koppling till mitt eget personliga liv var ju när man var liten och cyklade omkring och sköt med laserpekare in i folks fönster. Det är ju ett
Ja.
rus jag minns än idag och det var inte jättetrevligt av mig att göra så.
Nej, men man känner ju ett visst rus när man gör någonting som är lite busigt.
Ja.
Det behöver inte vara någonting som är direkt fel.
Det
Det är
behöver ju
bara.
inte vara att springa ner små flickor eller att mörda folk.
Nej, det är högst oklart varför han trampar ner det här barnet.
Ja.
Vi får ju tänka på det också att doktor betyder ju inte läkare, utan
Nej.
det är ju en akademisk grad.
Ja, nej, precis, precis. Någon sorts professor av något slag. För jag gjorde direkt kopplingar till Josef Conrads Mörkrets Hjärta. Det här att, för den handlar ju som vår litteraturlärare på universitetet sa om människans inneboende barbari.
Ja.
Så hur är människan när hon är frisläppt från samhällets krav och förväntningar? Vilket mörker kommer fram? Och det är ju på något sätt det som Mr. Hyde är i den här berättelsen. För han beskriver ju någonstans hur skönt det är att slippa alla de här förväntningarna och kraven på sig själv när han blir Mr. Hyde och bara kan göra det han verkligen känner för.
Jo, och det är alltså att ha den utvägen, det kan man också förstå är lockande.
Ja, verkligen. Så, men jag har också läst att, eller läst, men den går ju att tolka på olika sätt då. Så det är ju det här temat och godhet mot ondska till exempel. Det viktorianska dubbellivet, utåt sett så ska man vara en god människa. Och sen håller man sitt privatliv liksom inte lika gott. Så, men det spelar ingen roll så länge det inte kommer fram. Så. Och sen var det någon som gjorde en annan tolkning att den handlar om beroende versus att inte vara beroende. Utan att det handlar inte om Jekyll versus Hyde utan snarare om alltså Jekylls beroende av den här drogen. Och att det är det som gör. Det är det som är själva temat i det hela.
Ja, för det finns ju också liksom beskrivningar utav människor som har varit drogberoende eller alkoholberoende, så att det blir ett sätt att gå in i en annan personlighet också en stund och att slippa liksom vardagens problem.
Ja.
Så att, ja, absolut.
Verkligen.
Jag funderar på det, när exakt det utspelar sig i boken.
Oh, det
För
var en bra
jag vet
fråga.
inte hur det var i din översättning, men det finns ett par datumangivelser. Att det är, ja, men, säg 1 januari eller någonting. Och sen så står det bara 18 streck i min.
Ah.
Så att den kan utspela sig när som helst under 1800-talet.
För vad har vi för alltså ledtrådar i miljön? De har hatt, de har käpp, de rider omkring i droskor.
Ja, det är
Den,
gaslyktor på
ja
gatorna.
precis, utgavs 1886. När fick man elektriska lampor i London?
Vet jag inte.
Men säg ja, mitten på 1800-talet då, kanske. Någonstans.
Nej, för att det står att det är 1800, men inte vilket år. Jag
Just
tyckte
det.
det var intressant. Sen en annan ro, eftersom vi pratade om att den är så, att det är väldigt utförligt beskrivet och så. Det finns ju en beskrivning av utav den här första läkaren som hjälper barnet som blir nedtrampat. Och då säger de, och lika emotionell som en säckpipa.
Ja. Ja, det är fantastiskt.
Jag antar att det är negativt.
Ja,
Men det...
antar det. Han var ju skotte, Stevenson, så han måste ju ha växt upp med det här oljudet hela sitt liv då.
Ja, jag tyckte bara det var en rolig beskrivning utav... En rolig karaktärsbeskrivning.
Det är alltså språket. Ibland är det väldigt torrt och tråkigt, som när de beskriver deras promenader. Ibland är det väldigt, väldigt roligt. Han kan ha så himla specifika liknelser man använder sig av. Ett exempel kommer här. Men Hyde var fullkomligt likgiltig för Jekyll och tänkte på honom bara så som en rövare tänker på den grotta där han gömmer sig för sina följare. Ja,
Ja, just det.
precis. Ja, men då vet jag precis hur du menar.
Det är ju en del av realismen att man, alltså det som kallas för konkretion eller hur man nu
Ja,
säger.
just det.
Att det ska vara väldigt, väldigt konkret. Man skriver inte fågel utan man skriver exakt vilken art det är. Sådär. Eller då en rövargrotta.
Kanske inte var det första jag hade tänkt på, men han hade ju skrivit skattkammaren innan. Så vem vet? För att det blandas då i språket. Det är de här lustigheterna, det är de här torra beskrivningarna. Och sen kan det vara väldigt, väldigt vackert ibland. Tycker jag. Alltså, han jobbar ju som sagt mycket med motsatser i sin bok, både tematiskt men också i själva språket. En fras jag skrev ner här som jag tyckte var vacker var: få människor kunde med samma lugn bläddra igenom minnets farliga bok.
Ja.
Ändå lite poetiskt sådär.
Ja, nej, det finns mycket i den rent språkligt som är, den är behaglig att läsa.
Ja, men det är ingen Dostojevskij. Det var underhållande att läsa den.
Ja, där är vi oense fortfarande.
Jag vet.
Jag gillar ju Dostojevskijs sätt att skriva på, men det här är också, det här är en kortare berättelse och det var väldigt lätt att, nej, men jag kan ta ett kapitel till för det är inte så långt och det går ganska snabbt att läsa. Just för att det finns en variation i språket så att det blir aldrig att vissa beskrivningar är väldigt långa och oklara, som den här vägbeskrivningen du angav förut.
Ja.
Medan andra är kortare och så finns det, så att det finns, ja, men mer en variation i hur det är skrivet som gör att det är lättare att ta till sig.
Ja, men verkligen. Och kanske då framförallt om man nu är, om jag ska vara lite, generalisera lite, tonåring eller machomän. Så, för att så fort det är liksom känslor som ska beskrivas så hoppar han gärna över det. Som då när de hittar Mr. Hydes döda kropp på golvet. Alltså, nej, det här ska vi inte beskriva. Det här går vi direkt. Vi ska skippa alla fjanterier med känslor och hur de mår och sådana saker. Utan rent vetenskapligt så ska vi ta reda på vad är det som har hänt.
Ja, den enda som får uttrycka sina känslor mer utförligt, det är ju i slutet när man får läsa Dr. Jekylls redogörelse för vad som har
Ja.
hänt. Det är bara han som får det utrymmet.
Ja, och på papper. Inte till någon då heller. Utan
Nej,
i sin egen dagbok.
just det.
Var han en machoman alltså då? Dr.
Nej,
Jekyll.
men jag tror att fokus här är ju att han ska, att de känslor som beskrivs, det är ju ångest.
Ja.
Ja. Det är det som får komma fram, inte allt annat så här, man blir rädd, det räcker att säga att man är rädd, så vet alla vad det är. kanske också går att koppla till Stevensons liv, att det var kanske inte jätteroligt att vara Stevenson.
Nej. Nej, verkligen inte.
Det är ju fortfarande en populär berättelse.
Mm.
Det har gjorts över 120 pjäser och filmatiseringar som bygger på boken.
Herregud.
Och det finns ett tv-spel.
Åh, och du har hittat tv-spelet.
Ja, jag har hittat att det finns tv-spel. Jag kollade inte så noga på hur de är uppbyggda.
Åh, det måste jag få förklara. Men kör du dit först.
Ja, och sen, ja men som till exempel att 1941 så var Ingrid Bergman med i en av filmatiseringarna.
Ja.
Och den första och den filmatisering som jag har bäst i minnet är ju The League of Extraordinary Gentlemen, när Dr. Jekyll är med som en karaktär då, så den följer ju inte hela historien, men han är med som en karaktär. Och det är här han är så här groteskt muterad när han byter personlighet. den har ju också varit inspiration till en superhjälte.
Ja, jag undrar vilken superhjälte är det som blir en grotesk person då och då och har två personligheter.
Jag ska säga att det är många, men
ja.
Hulken är det.
Hulken, ja, precis.
Ja. Ja, och sen då hittade det här med att Keanu Reeves var påtänkt att spela, eller var med i en uppsättning där han ska spela både Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och det då var en artikel från The Guardian som verkligen såg hela hans skådespelartalang ordentligt. Och så här, ja, men han har ju tidigare visat att han inte klarar av att liksom spela en karaktär eller en personlighet. Hur ska han klara av att ha två då? Det var verkligen en hård sågning.
Ja, den kritiken vill man inte ha.
Jag tror inte att den filmen blev av. Jag har försökt hitta det, men det...
Ah.
Antingen att det blev med någon annan Keanu Reeves, eller så blev det, rann det bara ut sant.
Ja, men om man inte vill ha Keanu Reeves, då är det bara att lägga ner, tänker jag.
Ja, alltså om man har Jesus så kan väl han få spela allt
bara. Ja, färdigt. Tänk vad man sparar in i, alltså, lönekostnader också.
Om inte han får dubbel lön för att han har två karaktärer. Jag vet inte hur lönesättning i film funkar.
Nej, just det. Det hade inte förvånat mig.
Nej, men det är ändå ett tecken på att den fortsätter att komma ut i nya tappningar.
Ja, ja, men alltså den lever ju vidare fortfarande. Inte minst för att du och jag fortfarande sitter och babblar om den. Men också även för allmänheten i alla de här filmerna som du sa. Vissa med Ingrid Bergman, andra inte.
Ja, och sen då att nu har det ju nyss varit Halloween också. Så då,
ja.
Det var ju lämpligt att vi läste den nu.
Det var det verkligen. Så, de är ju översatta, de här filmtitlarna. Mm. Så 1963 så kom det ut en parodi på den här boken, en film då. Och den har den fantastiska titeln Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Ja, då är frågan om det var, om det är även så på originalspråk eller om det bara är en svensk dålig översättning.
Jag skulle tippa på det senaste. Men om vi ska fortsätta prata om eftermäle, så hela det här begreppet har ju blivit en grej också. Alltså Jekyll och Hyde, så synonymt med folk som är två olika personligheter på något sätt, en god och en ond oftast.
Mm.
Det är också ett sätt som boken lever kvar idag, annat än i diverse skumma filmatiseringar. Men min favorita del av hela det här, det är det här NES-spelet. Har du kikat någonting på det?
Jag såg någon bild bara, att omslaget på...
Ja, det finns på YouTube om man vill roa sig med det. Jag tror att det var drygt en timme långt. Jag kollade några minuter, det räckte gott och väl. För det man gör är att naturligtvis så går du klädd i käpp och hatt, som Mr. Utterson, eller som Dr.
Ja.
Jekyll är det. Och det man gör är att du går från ena sidan till den andra. Rätt vad det är så sprängs det några bomber. Det påverkar inte handlingen i det minsta. Men det du verkligen ska akta dig för, det är kråkor, katter och hundar, för de attackerar dig.
Okej, okay. Det låter inte så bra hittills.
Nej, jag tror inte att det var det. För det som händer när man dör sen, ja, då blir det natt. Och då går du istället från höger till vänster, alltså i motsatt riktning.
Mm.
Och då vet man ju att då är man ju den här onda Mr. Hyde. För det är ju natt, man går åt fel håll och man har ingen hatt på sig.
Ah, det är hatten som gör det ju.
Hatten som gör det. Och i slutet så gifter man sig.
Okay. Det låter inte alls bra.
Nej, undrar om det är den, liksom, vad ska man säga, den produkten som Stevenson hade varit mest stolt över efter hans verk som lever kvar än idag.
Nej, det tror jag inte.
Nej, vi har ju annars ABBA-låten Me and I också. Det kanske är den han tänker på.
Nej, just det var jag inne, också inne och rotade i. Att det, nu, jag har inte lyssnat på så mycket ABBA, men att de också har inspirerats av. Ja, okej, så den är aktuell på det sättet att folk uppenbarligen tycker om britsen och fortsätter att göra om den.
Ja, men det är nog någonting med, om man ska ta det lite seriöst för en gångs skull, så kan det ju vara någonting med hela den här psykologin som han framställer i slutet och Stevenson, onda, det goda, alla bär på någon sorts inneboende ondska, alla har en god sida också. Vilket jag tänker går lite stick i stäv med, framförallt om man kollar på hur liksom straffsystemet har sett ut så här. Ja, men varför begår folk brott? Ja, men de föds onda. Nej, kanske inte riktigt.
Samtidigt som det liksom alltid har funnits någon sån karaktär i äldre böcker, alltid har varit lite mer ensidiga, så har det ändå funnits en sån beskrivning. Särskilt att hjälten kanske har problem och kanske blir lite ilsken över någonting och måste komma över det problemet också och sen slutar som en god person. Då. Så har det ju ändå funnits som en del i litteratur tidigare också.
Ja, visst, det har
Så man kan väl se det som det allmänmänskliga i den här boken.
det. Ja, det är fint. Ja, det här var vårt avsnitt om Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robert Louis Stevenson. Vi diskuterade boken på lite många olika sätt. Vad kommer att hända nästa gång, Sebastian?
Ja, nästa avsnitt kommer fortsätta det här mystiska temat som vi börjar med idag. Vi kommer läsa Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde.
Det blir spännande. Missa inte det. God natt.
Nej, bra. Tack för att ni har lyssnat. Känner du dig grinig, trött på ditt jobb och alla meningslösa uppgifter du får göra? Är allt du gör enligt samhällsnormer för vad som är rätt? Frukta inte. Litteraturhistoriepodden har i samarbete med Robin Stevenson lösningen för dig. Robin erbjuder nämligen dekokt på olika salter, såsom fosfor och lite andra goda grejer, som får dig att verkligen ta tag i alla dina problem. Visst har Robins ämnen fått dig att kringgå alla konflikter på ditt jobb utan krångel, Joakim?
Absolut.
Ja, ni hör ju. Så köp Robins lösningar nu och lös alla era problem.